lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Andra Kungabok kapitel 5. Och det är ett intressant kapitel som handlar om en arameisk härhövitsman som blir befriad både från sin spetälska och från sin stolthet. Som överskrift över kapitlet kan vi sätta orden: och han blev ren. Men vi ska också möta en karg och grovhuggen profet. Det är Elisa, han som inte ens går ut för att möta den betydelsefulla man som har rest så långt för att bli botad. Istället sänder han bara sin tjänare med en order. Och vi ska se att det som blev avgörande för den arameiske officerens räddning, det var att hans egen hustru bar vidare vittnesbördet hon hade hört om Israels Gud. Hon hade hört det av en liten tjänsteflicka som hon hade i huset, ett barn som var en fånge från Israel. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 5 och vers 1. Naaman, den arameiske kungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman, men spetälsk. Låt oss först se lite närmare på denne Naaman. Högt aktad av den arameiska kungen, en tapper stridsman. Han tror inte på Israels Gud, han är en hedning, men en rejäl karl som har stort anseende i sitt land. Och den första versen säger oss att Herren hade använt Naaman när han önskade befria Syrien eller Aramén. Det säger oss att Gud sitter på tronen. Det är han som sänder seger eller nederlag. Och då kan han mycket väl använda en som inte är en kristen för att överföra det till vår egen tid. För den första versen i Andra Kungabok kapitel 5 säger oss att Herren använde Naaman för att fullfölja sin plan. Vi fick också veta att han var en aktningsvärd man, högt ansedd av folket i sitt land, en tapper stridsman. Och genom honom hade alltså Herren givit seger åt Aram. Men trots allt det här så måste vi lägga till orden: men han var spetälsk. Det finns många ofrälsta, världsliga, som är helt underbara människor. Duktiga, rejäla, pålitliga kvinnor och män som med all rätt åtnjuter ett högt anseende. Men man måste tillägga, men de är syndare. I Romarbrevet 3, vers 23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det spelar ingen roll hur trevliga och fantastiska människor de kan vara, så är de ändå alla syndare i Guds ögon. I hednaländerna runt omkring Israel så blev spetälska inte isolerade från samhället i övrigt. Därför är det intressant att lägga märke till att Gud gav Israel mycket klara lagar och bestämmelser om att skilja det spetälska och isolera dem från det övriga samhället på grund av smittan. Långt senare i historien, när vetenskapen hade upptäckt bakterien och konstaterat hur det smittar, så blev det spetälska isolerade också i andra land. Men Gud gav sådana order i sin bok. långt innan någon av de andra nationerna insåg att det var nödvändigt. Det är värt att tänka på och besinna. Och innan vi går vidare i kapitel 5 vill jag också påminna om att spetälskan i Bibeln också står som en illustration eller bild av synden. Det talar om att det krävs ett gudomligt ingripande om någon ska bli kvitt sin spetälska, liksom endast Gud kan frälsa en syndare. En spetälsk försökte nog dölja sin sjukdom så länge som möjligt, men han kunde inte bota sig själv. Det är många idag som försöker måla över synderna med vit färg. Men det de behöver är att bli tvättade rena, vita som snö. Och det är det endast Kristus som kan. Vi läser vidare verserna 2 och 3. Nu hade arameerna en gång då de drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sade till sin matmoder: ack att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle nog denne befria honom från hans spetälska. Här möter vi en av de namnlösa Herrens vittnen som skriften berättar om. En ung, liten flicka, men en stor personlighet. Hon tjänstgjorde som slav i främmande land. Hon kunde inte ge några order, men hon uttalar några ord som avslöjar att det är inte hatet eller bitterheten som råder i detta unga hjärta, men en omsorg för både Naaman och hans hustru. Och den unga flickans uppförande under den tid hon tjänat i huset, det har tydligen varit sådant att det har väckt förtroende. Det förstår vi när vi ser fru Naamans reaktion. För hon går faktiskt till den arameiska kungen med budskapet som hon hört av den unga flickan. Vers 4. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sade: så och så har flickan från Israels land sagt. Och även han tar budskapet allvarligt. Och det är otroligt vad som kan ske när människor gör något med det de hört. Det handlar egentligen om små steg i tro som leder till det allra största resultat. Den arameiske kungen, han beslutar sig för att sända sin officer till Israel. Han är beredd att försöka vad som helst för att hjälpa sin härhövitsman som han aktar så högt. Vi läser verserna 5-7. Kungen i Aram svarade: far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld, likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung, och i det stod det: nu när detta brev kommer dig till handa, må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda eller göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Här kan vi säga att brevet blev sänt till fel adress. Det var Elisa som skulle ha haft det. Men det blev sänt till Israels kung, och han reagerar mycket starkt. Och Israels kung vet ju inte vad som har föregått i Naamans hem. Och inte heller är profeten Elisa i hans tankar precis. Men han ser sig själv som centrum, vilket ju den fallna människonaturen allt för ofta gör. Jag är ju kung, och kungen i Aram försöker skapa en konflikt. Varför skulle han eljest sända sin högsta officer till mig med en helt omöjlig begäran? Israels kung vet inte vad han ska göra. Andra Kungabok kapitel 5, vers 8 till och med 10. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel. Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: gå bort och badade 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött återbli sig likt och du skall bli ren. Naaman kom från det stora arameiska riket, en mäktig nation som drev vidsträckt handel. Och Arams mäktiga skugga vilade delvis också över Israel. Tänk bara på de strövtåg de gjorde in i Israel. Vid ett av dessa så hade de fört med sig som fånge den unga flicka som var i tjänst hos Naamans hustru. Och Naaman hade ju en mycket hög position i detta mäktiga arameiska rike. Så när han nu kommer till Israel med ett officiellt brev från den arameiska kungen, så väntar han sig ett värdigt mottagande. Han väntar sig att man rullar ut den röda mattan och att profeten ödmjukt står vid ändan av mattan och bugar sig djupt när han får ett sådant besök. Men vad sker? Profeten går inte ens ut. Han bara sänder en av sina tjänare med följande order: gå och bada dig 7 gånger i Jordan. Naaman var mannen som brukade ge order. Och nu skulle han alltså motta order. Och det inte bara från denna stackars landsortsprofet, men från profetens ringa tjänare. Nej, detta gick Naamans stolthet för när. Vers 11. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället, och så ta bort spetälskan. Lägg märke till att det är två saker som hindrar Naaman från att få hjälp av Herrens profet. Det första, han är stolt. Och det andra, han är religiös. Det vill säga, han är upptagen av ritual och ceremonier. Och han har själv i förväg tänkt ut precis hur helandet ska gå till. Han är spetälsk och han är stolt och högmodig. Och inför Gud är stoltheten värre. Men Gud vill bota honom från båda delarna. När Gud frälsar en människa så tar han itu med det som väcker anstöt. Och stolthet är en vederstygglighet i Guds ögon. Stolthet, högfärd, är en av de ting som Gud hatar. Gud är kärlek, ja, han är det. Men Gud hatar också. Du kan inte älska utan att hata. Du kan inte älska det goda utan att hata det onda. Och när Herren i Ordspråksbokens 6:e kapitel talar om 7 styggelser som han hatar, så står det i vers 16 och 17, ja, 7 är styggelser för hans själ. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod och så vidare. Och av de 7 styggelserna nämner Herren först stolta ögon. Han hatar det lika mycket som mord. I Jakobs brev 4, vers 6 står det: större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och i Ordspråksboken 29, vers 23 står det: en människas högmod blir henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. En präst hade i sin församling en snickare som ofta var på gudstjänst men aldrig gick till Herrens nattvard. Och när prästen frågade varför han aldrig gick till nattvarden, så svarade han: ja, jag skulle gärna gå till nattvarden, ja. Bara det inte var för dessa förfärliga ord: jag, fattig, syndig människa. För så negativt är det inte. Ja, men det kan ju lätt avhjälpas, sa prästen. Du kan ju bara säga: jag, högmodiga snickare. Högmod och stolthet är det motsatta av Guds tanke. Och när Gud och stoltheten möts blir det frontkollision. I Filipperbrevets 3:e kapitel, vers 7, säger Paulus efter att ha mött Kristus: men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Alltså en total omvärdering av allt. Paulus gav upp religionen. Allt som han förut byggde sitt liv på, det har han nu kastat på soptippen. Det blev värdelöst. Kristus och stolthet kan inte vandra tillsammans. Du kan inte vara stolt och samtidigt tro på Jesus som din frälsare. För om du tror på honom, upptäcker du att din stolthet är ren förlust. Naaman var en stolt man, och i kapitlets 1:a vers så räknades det upp något av det som han byggde sin stolthet på. Han var en duktig och en högt aktad man, men spetälsk. Han var en syndare. Gud helade honom inte bara från spetälskan, men också från stoltheten. Och det är en helt annan personlighet som kommer till profeten Elisa efter att han badat sig 7 gånger i Jordan. När han kom första gång så menade han att han visste vad som borde ske. Profeten skulle komma ut och ta emot honom personligen. Sedan så skulle han ropa till sin Gud och så föra handen fram och tillbaka över det angripna stället och så ta bort spetälskan. Men vet du vad? Det är religion. Men Herrens ingripande sker inte genom rituella ceremonier eller mänsklig insats. Men det sker genom tron. Gud klär av oss vår stolthet, för den är farligare än spetälskan. Och Naaman blir vred inför hälsningen som profetens tjänare ger honom, och så säger han i vers 12: är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att bli ren. så vände han om och for sin väg i vrede. Stoltheten är så upptagen av det yttre och ser mera på den aktuella floden än på ordet. Men det är inte floden som är räddningen, men Gud. Och vår räddning, den ligger i att göra som Gud säger. Och när vi gör, det vill säga handlar efter Guds ord, ja, då kan Gud använda den enklaste och minsta flod. Kristi kors har ingen yttre glans. Och den mänskliga naturen vill mycket hellre göra något stort och dramatiskt eller gå till den flod som hon själv har valt. Gå och tvätta mig i Jordan, det var det värsta jag har hört. Du kan inte komma inför Kristus som en stolt kvinna eller man. Du kan inte säga att du har något att berömma dig av när du kommer till honom, utan du böjer dig ödmjukt ner och säger: Om Naaman i sin stolthet reagerade med att vända om hem mot Aram i vrede, så har det som skett blivit en tankeväckare för en av hans tjänare, och han säger vad han tänker. Andra Kungabok 5, vers 13. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mera nu, då han bara har sagt till dig, bada dig, så blir du ren. Profeten Elisa hade inte ens kommit ut för att möta honom, men hade bara sänt sin tjänare, och han hade försökt ge honom en order som inte var särskilt genomtänkt, tyckte Naaman. Varför skulle han ta order av en ringa tjänare? Men hans egen tjänare ger honom ingen order. Han bara ställer en fråga som får honom att tänka. Han vänder liksom på frågan och säger: varför inte försöka, när det är så lätt? Ja, det var Naamans lycka att han lyssnade till det rådet. För sanningen var den att det fanns ingen annan utväg än att betingelselöst underkasta sig profetens order. Och endast genom tro på Herrens ord bli botad. Genom att göra så som Herren hade befallt genom profeten. Allt du har att göra är att ta emot. Vi måste komma som tiggare. Vers 14. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, frisk som en ung gosses kött, och han blev ren. Som jag sa i början av programmet, vi kan som en överskrift över det här kapitlet sätta orden: och han blev ren. Jag måste säga att Jag skulle nästan ha gett vad som helst för att ha fått vara med och iaktta Naman. För var gång han steg upp av vattnet såg han noggrant på sig själv. Kanske sa han, detta är ju absurd. Jag blir inte ren. Jag blir inte fri från min spetälska. Men så steg han ned i vattnet igen och doppade sig 7 gånger i Jordanfloden. Och han blev ren. Vi kan säga att Naaman fann vägen till Guds välsignelse. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Jesus säger så här i Johannes 7, vers 16 och 17. Min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Herren i Romarbrevet 6, 17. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Hör detta, kära vän, som just nu lyssnar till mig. Kom till Jesus. Lev efter hans lära. Där ska du finna vägen både genom livet och genom döden och in till en evig salighet. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt, som en ung gosses kött, och han blev ren. Och han blev ren, ja, han blev botad, både från sin spetälska och från sin stolthet och egenvilja, pris ske Gud. Bergen må vika och höjderna falla, evig Guds nåd och Guds trofasthet är. Aldrig förbundet av frid skall förfalla, så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem. Och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och han blev ren. Ja, med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.